Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Feel Good and Have Fun. För några år sedan så roade jag mig med att gå in på Cancerfondens hemsida och bläddra bland deras projekt. Och jag orkade ungefär 100 projekt ner. Varje projekt fick ungefär 1 miljon kronor, så att jag orkade rulla ner 100 miljoner kronor. Och jag hittade ingen forskning på alltså cancer och livsstil, cancer och kost. Och då kan man ju tänka att ja, men cancer är ju bara en slump. Nej, man brukar prata om olika cancerformer, men säg mellan 30-80% skulle gå att förebygga. Och då tänker ni att det är helt omöjligt att liksom utrota cancer, och det är det såklart. Men finns det ingen som vill forska på kostens betydelse? Jo, det finns det. Och idag ska vi prata med den prisbelönta faktiskt vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som har startat något som heter Kostfonden. Välkommen, Ann.
Tack ska du ha. Tack.
Ska vi börja med att du kort presenterar dig själv?
Ja, jag disputerade i molekylär bioteknik 2001. Och tiden i forskarvärlden fick mig att tycka att forskare behöver granskas av journalister, precis som politiker granskas av journalister. Så jag blev journalist efter det. Och sen våren 2009 så intervjuade jag en kvinna med typ 2-diabetes som berättade om dagen när vågen stod på 100 kilo och hur hennes liv förändrades när hon istället lade om till en lågkolhydratkost och gick ner 40 kilo i vikt och kunde lägga bort sina insulinsprutor. Och kallade sig själv efter ett tag för en typ 0-diabetiker, en person som hade diabetes men utan symptom. Och hennes berättelse fick mig att börja... Ja, men granskar vetenskapen bakom våra kostråd och vart kommer de ifrån. Och sen så insåg jag att de vilade ju på extremt bräcklig grund, och det fick mig att bidra till att grunda Kostfonden, som då är en... förlåt, det är någon som bara... så skickar en massa messenger till mig. Vänta, jag ska avsluta det programmet.
Ingen fara, jag trodde det var min telefon först.
Nej, det var min, förlåt.
Ja, det är dumt. Ja.
Men jag grundade, ska vi ta om det eller?
Nej, kör du på.
Mm. Ja, men jag grundade Kostfonden efter det, och vi satsar på högkvalitativ kostforskning som faktiskt kan ligga som grund för effektivare kostråd i vården. För det saknas väldigt mycket forskning och finns väldigt många frågetecken att räta ut.
Precis. Vi ska väl också säga att de som känner till ditt namn, det är säkert många som gör så, alltså, är ju det främst kanske i samband med socker. Och en av de första böckerna jag läste som riktigt fick mig att bli intresserad av kost och hälsa, det var just din Ett sötare blod, heter den, va?
Ja, just det.
De var superspännande. Så idag ska vi inte prata om socker, men om du bara kort berättar, jag förstår att du har fokus på olika saker och du för, som jag brukar säga, ett litet krig. Vad håller du på med just nu? Vad gäller den
saken? Jag skriver på min nästa bok som kommer heta Fejkmaten, som kommer bredda perspektiven på socker. Och då har jag under flera år skickat öppna brev till livsmedelsindustrin och ställt olika frågor. Till exempel, vad är det för skillnad på naturgodis och vanligt godis? Och då är ju svaret att det finns ingen skillnad mellan det. Men och sen har jag skrivit upp ett brev till Oatly där de påstår att det är naturligt socker och havredryck, men det är socker de har processat fram från havrestärkelse och många sådana saker. Och det kommer nu bli en bok som heter Fejkmaten, där jag ju skickat in många anmälningar på företagen och fått rätt i flera fall. Och sen kommer jag där sammanställa, jag kommer införa ett nytt begrepp, frånsatser. Det är tillsatsens motsats.
Ja,
det är allting det som försvinner ur maten när vi processar maten. Så att om vi tillsätter tillsatser så är det jättemycket som försvinner i livsmedelsprocesser. Och jag beskriver det, och att det handlar inte bara om vitaminer och mineraler, utan jag får också in begreppet matens mörka materia. Om allt det som finns i mat som inte står med i våra kostråd, men som vår fantastiska kropp också behöver. Så det, och sen kommer jag gå igenom sockerlobbyingens historia där, bara så, för att folk ska förstå att det finns väldigt starka band mellan livsmedelsindustrin och kostforskningen.
Mm.
Och nutritionsforskare kan man säga.
Just det.
Mm. Så det är ju... Och sen jobbar jag med kostfonden också såklart.
Mm.
Vi håller faktiskt på, och det här har varit lite gigantiskt jobb under året, så det har inte kommit så många nyheter på kostfondens sajt, för jag har inte haft tid med det, men vi håller på att utveckla en databas som målet är att leverera kostbehandlingar som nu är evidensbaserade. Så när kostfondens studie går i mål, då ska man kunna ta del av informationen från dem och kunna äta sig frisk från, eller liksom, kanske inte frisk, men friskare. Man kan använda resultaten och sprida dem till människor. Så det är nästa projekt.
Ja,
ja.
Spännande. Vad ligger mer i pipeline där på kostfonden? Har ni hur långt
ja, fram? Vi har ju dragit igång flera stora studier. När vi grundade så var den största studien, vi började med att bidra till att sjösätta den största studien någonsin av kost vid IBS. Det är mag- och tarmsmärta. Det är ju en tiondel av befolkningen som har det. Det är liksom så här att man får oförklarligt ont i magen. Och skälet till att vi ville sjösätta den var att det förekom så många berättelser från lågkolhydratsrörelsen att man börjar äta en lågkolhydratkost för att man vill bli sänka sitt blodsocker eller gå ner i vikt, och så plötsligt så blir man av med sina magbesvär. Och då bör man ju undersöka det vetenskapligt, hur många gäller det, var det bara några slumpmässiga undantag liksom, eller finns det, blir man konsekvent bättre i magen av en lågkolhydratkost? Så då har forskare vid Göteborgs universitet testat en lågkolhydratkost mot en låg FODMAP-kost, en annan form av kost som används för att behandla då magsmärtor där man tar bort vissa fibrer ur kosten och enkla sockerarter. Och sen så det tredje, läkemedelsbehandling och konventionella kostråd som har använt mot IBS. Så de testas, och där inkluderades den sista patienten nyligen. Så resultaten kommer till våren, eller kanske publiceras. Det är en lång process att publicera. Forskning är inget för någon som har ont i tålamodet som mig. Så
då... Nej, precis.
Men den kommer, och då är det ju världens största studie på området. Så det känns ju fantastiskt.
Ja.
Sen har jag lite dålig koll varandra studier vi sjösatt. Det var ju kost vid typ 1-diabetes. Det är ju barndiabetes. Där säger den statliga myndigheten SBU att det råder en uppenbar brist på studier. Så vi har sjösatt också, återigen bidragit till sjösatt, den största studien i världen på området. Och där är de över halvvägs, vet jag i alla fall. Sedan bidrog vi till studien kost vid fettlever. Den gick faktiskt i mål och publicerades i våras. Och där ser man att en strikt lågkolhydratkost eller en 5-2-fasta är mycket bättre än den konventionella kostråden man har haft för fettlever. Så att det var många fler som faktiskt blev fria från sin fettlever. Generellt sett så halverade man mängden fett i levern på 5-2-fasta eller lågkolhydratkost. De två var lika bra. 5-2-fasta är ju när man fastar 2 dagar i veckan eller äter väldigt lite 2 dagar i veckan, medan man äter normalt 5 dagar i veckan. Och lågkolhydratkost då var det ganska strikt så. Och sen så har vi en studie kost vid fetma, där forskare också tittar på 3 olika koster. Lågkolhydratkost, sen en konventionell lågfettkost med mycket vetemjöl i. Och sen en som de kallar cellulär lågfettkost med... där allting är oprocessad mat, liksom riktiga livsmedel. Och den har också gått i mål och de har skickat in för publikation. Så förhoppningsvis kommer den i början av nästa år. Ja. Och sen har vi en annan studie som har lite dålig koll på vart den ligger. Där man tittar. De flesta studier vi finansierar är randomiserade, kontrollerade prövningar. Där man testar olika koster mot varandra. Och det är... Det ger de bästa vetenskapliga grunden för någonting. Men nu är det också forskare som ser om man kan titta på mängden. I vitt socker finns ju sockerarten fruktos. Då tittar de om man kan mäta fruktoshalsen i urinen för att se hur mycket socker folk äter. För när man gör koststudier och rapporterar själva vad man äter, så underrapporterar man ofta sockret. Så det är en annan viktig studie, och sen så håller vi på. Nu ska de precis dra igång äntligen. Efter många års av förberedelser så ska Europas största studie av kost vid typ 2-diabetes rulla igång i Norge och i Sverige. Och förmodligen i Tyskland lite senare. Och förhoppningsvis så ska Skottland också hoppa på. Så ja,
fantastiskt mycket. Ja, sanslöst mycket. Jag får gåshud, för det, ja, det är ju det här man skulle vilja ha hört det här i flera år från andra också. Men är det svårt att få pengar till kostfonden?
Ja, det är rätt tufft. Det vill jag faktiskt inte sticka under stol med. Men jag är jätteglad. Vi har ju fantastiska månadsgivare som har gett till oss under liksom åratal och företagsvänner. Så vi får in ungefär en och en halv miljon per år nu. Och då är det faktiskt så, för varje hundralapp någon har satsat i kostfonden, så de här två första studierna, IBS och typ 1-diabetes som har pågått längst tid, där har man faktiskt fått 10 gånger mer pengarna från andra finansiärer. Så vi har bidragit till att sjösätta studierna. Sen har de lyckats få in andra finansiärer. Så för varje hundralapp man har satsat i kostfonden har 1000 kronor gått till högkvalitativ kostforskning. Så det känns bra. Det har blivit ränta på pengarna. Så vi betalar ju inte allt. Liksom. Men det har varit vår strategi. Liksom, att man tänker att om man hjälper forskarna med den första startsumman, liksom, så kan de sen få in pengar från andra.
Just det. Alltså, jag vet inte vad du har för tankar om det där jag inledde med, att cancerfonden då satsar hundratals miljoner på forskning att få fram läkemedel. Så jag blir ju galen när jag läser det. Varför inte några miljoner skulle kunna satsas på det ni håller på med? Har du några tankar om det? Varför det är så?
Ja, du, det där är ju en lång historia. Det har satsats, alltså när... Du vet, när man har fått en bild av vad saker beror på, då är det väldigt svårt att få en stor mängd forskare att lämna den bilden och utforska något nytt, utan man har ju väldigt starka föreställningar om hur saker och ting är. Och inom cancerforskning finns det en väldigt stark föreställning om att kosten inte spelar roll, utan cancer är något som slumpmässigt drabbar. Och det här är ju, trots att fetma är... snart den största riskfaktorn för cancer i Sverige faktiskt. Tidigare var, och då ska jag säga att det är bukfetma som är den största riskfaktorn. Förut var det rökning, men nu har ju rökningen gått ner så mycket, men cancer fortsätter ju upp. Och en viktig orsak är ju att vi får mer övervikt och fetma i befolkningen. Och då är det ju inte övervikten och fetman i sig som är farlig, utan det är ju sannolikt att vi får vad man kallar, man blir insulinresistent. Vi reagerar inte längre på insulin som vi ska. Och det leder till att bukspottkörteln skickar ut mer insulin för att vår kropp ska reagera. Så insulinnivåerna kan bli väldigt, väldigt höga. Och de flesta känner säkert insulin som ett blodsockersänkande hormon. Men insulin är också en stark tillväxtfaktor i kroppen. Så då när du äter kolhydrater så kan du få uppåt 10 gånger mer insulin i blodet. Och det kan då trigga tillväxt. Så har du en cancercell i kroppen som ditt immunförsvar ska ta hand om. Cancer uppstår ju hela tiden i vår kropp och meningen är att vårt immunförsvar ska ta hand om de celler som ser ut att bli sjuka. Men om du då har en kropp satt på tillväxt så är det ju lättare att cellerna börjar växa om du har liksom en kropp full av insulin. Och insulin triggar igång ett annat tillväxtfaktor i kroppen som heter IGF-1. Så den blir liksom mer fri och aktiv i kroppen. Så det där tror jag är... och det där är ju svårt att få forskare att tycka det är intressant. Och det borde ju verkligen utforskas mera.
Jag kan förstå när läkemedelsbolag satsar pengar på forskning så förstår jag att de vill ha tillbaka alltså patenterbara läkemedel. Men jag tänker cancerfonden och hjärt-lungfonden och sådana, de är väl ändå alltså obundna eller... De har väl ingen direkt knytning till läkemedelsbolagen. Så varför? Jag vet, vi träffades för några år sedan, du och jag, och då frågade jag, då sa jag väl, tror jag på skoj, kan du inte gå till cancerfonden och få lite? Och då log du lite och så sa du lite så här halvskumt att det kan vara något på gång. Och nu undrar jag då två år
senare. Nej, jag tror inte det var något på gång, men vi har träffat cancerfonden och så. Ja. Det
varför kan inte ni få en massa miljoner?
Det gäller ju olika ansökningar till dem då. Det har vi, nu ska jag säga, var ett projekt jag har skickat in och fått nej från dem. Det vågar jag inte säga. Vi har skickat in till en annan cancerfond, Sjöbergsstiftelsen. Där fick de nej tyvärr på den här fettleverstudien nu, där man faktiskt har halverat mängden fett i levern med en annan kost. Då tänkte vi, det är ju för fettlever, enligt en studie som publicerades i våras i Sverige, så ökade fettlever risken för cancer, levercancer 17 gånger. Så får du bort fettet ur levern så minskar ju risken för levercancer, såklart. Liksom. Men de fick inte pengar för det projektet tyvärr. Så det är ju svårt. Så att jag önskar ju att fler, jag menar, jag kan bara drömma om att få, vad är cancerfonden samlar in? Senast jag kollade var det någonstans 750 miljoner kronor varje år.
Wow.
Och om vi bara fick de resurserna ett enda år så skulle vi kunna sjösätta studier som förändrade vården i grunden. Liksom. Mm. Så att man faktiskt, för det är ju så, i läkarutbildningen så värre de läser hon alltså sa 12 timmar nutrition.
12 och en halv,
ja. Och de läser ju extremt lite. Jag var faktiskt höll föredrag på läkarutbildningen i Uppsala, så har de en cancerprevention, pratar jag om. Och då pratar jag om det här och kosten. De var väldigt, läkarstudenterna var väldigt intresserade och frustrerade, tror jag, att deras utbildning inte innehöll mer sånt här. Det var på sista terminen på läkarprogrammet. Men vart var vi? Jo, men nej, men det, igenom hela utbildningen, alltså jag tror ju att det beror på så här, när de första läkemedlen kom, det var ju antibiotika. Det gav ju en fantastisk effekt i kroppen. Då fick man ju, man räddade ju liv så in i bängen med hjälp av antibiotika. Människor som tidigare dött av infektioner överlevde ju plötsligt. Och man använde det under kriget och sådär. Och det var ju såklart helt revolutionerande. Och efter att de första läkemedlen faktiskt gav sån effekt, så tror jag hela läkarvetenskapen skruvades om. Och man tänkte att det bästa är att fixa kroppen med hjälp av läkemedel. Och sen när man liksom vandrat den vägen. Innan det var ju till exempel mycket vanligare att behandla diabetes med kosten. Nu så kör man ju, sen kom insulin som läkemedel, då gick man över på det. Likadant med epilepsi, det brukade man behandla med en extremt strikt lågkolhydratkost. Sen så kom läkemedel, så började man behandla med det. Men nu återigen har faktiskt det blivit en etablerad behandling för barn med epilepsi där läkemedel inte biter. Då kostbehandlar man. Men det, läkarvetenskapen har ju kört in på ett spår som är helt stenhårt inriktade på att det är läkemedel som ska liksom frälsa vår hälsa. Läkemedel eller kirurgi.
Ja.
Ja, det är och sen så är det ju också då det här med patenten, för alla pengarna går ju till läkemedelsbolagen. Vi betalar ju många miljarder liksom varje år för läkemedel som går in i läkemedelsbolagen, som får extremt mycket resurser för att då satsa på ny forskning. Nu vet jag inte, hör du det? Det är en lövblåsare utanför.
Nej, stör nej,
det?
Nej.
Och sen sitter jag mitt emot dagen, så nu kommer lite barn att titta in genom fönstret.
Ja, nej, jag hör inget. Jo. Det är en del saker jag blir skogstokig för, som jag har sagt, och det är kanske inte bra för hälsan att bli skogstokig. Men en annan sak då, förutom det här att alla pengar som till exempel de här fonderna har går till läkemedelsforskning, det är ju, så tänker jag så här, varför reagerar inte våra politiker och myndigheter? Och då har jag tänkt så här, att ja, de vill nog inte lägga sig i vårat sätt att leva, kanske av någon outgrundlig anledning. Men de två senaste åren så har jag förstått att jag hade fel. De har inga problem med att lägga sig i hur vi lever och så här. Och då tänker jag, tänk de kommande två åren, om våra myndigheter och politiker hade satsat lika mycket med dagliga sändningar på tv så, som man har gjort nu, men med kost och livsstil.
Vad roligt, tänk en daglig presskonferens från Folkhälsomyndigheten, hur viktigt det är att äta rätt.
Ja, jag fick göra en, Kurera, den här tidningen, fick jag göra en gästartikel, och då gjorde jag som ett skämtsamt brev till Folkhälsomyndigheten om just det, att de skulle ha dagliga presskonferenser, och så skulle man visa kurvor av hur mycket friskare vi blir och hur mindre fettlever vi får och insulinresistens.
Det är jätteroligt. Det är jätteroligt.
Men vad tänker du om det? Att inte våra politiker har förhoppningsvis inga, och myndigheter, inga kopplingar till läkemedelsindustrin. Alltså, varför kommer inte de på att vi borde... Alltså, för några år sedan så frågade jag mina barnbarn om de kunde komma på hur tror ni att vi skulle kunna minska vårdköerna? Jag förklarar vad vårdkö är och så här. Så sa jag, men ni får inte säga mer sjukhus och mer personal. Så funderade de en stund, och så började den ena säga, då var de 11 och 13 år, så sa den ena att om folk kanske tvättade händerna mer. Det här var innan pandemin, ska jag säga. Efter ytterligare en minut så sa de, men kön skulle bli mycket kortare om man såg till så att inte folk blir sjuka. Och då tänkte jag kanske att jag skulle ringa och berätta det för våra regering.
Ja.
Men vad tänker du om det? Att våra politiker och myndigheter inte reagerar mer än de gör? Alltså jag hör ingenting om hur
det ska bli friskare. Här är det ju också, det finns ju liksom ett problem. Dels är ju hela läkarvetenskapen fokuserat på läkemedel. Men sen har vi ju nutritionsvetenskapen där ju nutritionister och dietister utbildas. Och de har ju utbildats i en vetenskaplig kultur där de kan dra väldigt långtgående slutsatser på extremt bräckliga data. Och sen när väl en hypotes har satt sig där, då sitter den stenhårt. Så min kommande bok har jag till exempel gått igenom, kommer man läsa om sockerlobbyingens historia. Och då håller faktiskt Marabou, har bjudit in den största forskaren på Harvard på ett möte 1973 kring sockrets roll i modern nutrition. Och då sitter hela svenska näringseliten där. Det är ett exklusivt seminarium som Marabou anordnar. Och så ska man diskutera, vad vet vi om socker, hur farligt är det? Och då för den här kostforskaren på Harvard, han är redan från början på sockerindustrin liksom på deras sida, för han har börjat varna för mättat fett och säger att det är det farligaste för oss. Och då sitter ju svenska forskare där och säger så här, nej, men vi tycker inte att vi har bevis för att säga att socker är ofarligt. Han tycker att socker är, man kan äta alltså nästan typ en femtedel av kalorierna kan komma från tillsatt socker. Det är inget farligt, säger Fred Stadd från Harvard. Och han är liksom kostforskningens pionjär, han är number one. Han är på Harvard, han har grundat hela deras kostinstitution. Och då är det några svenska forskare, bland annat en som säger att vi borde ha sockerskatt för socker förstör tänderna. Då säger han, men jag tycker inte vi har tillräckligt med bevis på det här. Det finns mycket som talar för att högt blodsocker och sånt kan spela roll för hälsan. Vi kan inte säga att socker inte orsakar diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Jag har liksom misstankar om det här, säger han. Då säger Fred Stadd bara så här, ja, man kan ha misstankar om mycket, men om man har vikt vid alla misstankar vi har, då skulle vetenskapen inte komma någonstans och inget annat heller liksom. Så då bara beslutar man på en sjukt dåligt vetenskaplig grund att socker, det bidrar inte till typ 2-diabetes, det bidrar inte med fetma. Det liksom handlar bara om hur mycket kalorier vi äter, och det enda är att för mycket socker kan ge för lite näring, så därför behöver man begränsa det. Och Sverige satte en gräns på 10% av alla kalorier för att komma för tillsatt socker, annars får vi just för lite näring. Men i USA satte man 20% sen. Där tyckte Fred Stadd var så framgångsrik, så han körde konceptet i USA också, och han fick efter det här fick han obegränsade resurser till sin forskning från Marabou i Sverige. Och det här skrivs in i alla läroböcker. Socker är inte värre än andra kalorier. Socker gör inte skada, och det lär sig ut fortfarande idag. Och det finns fortfarande egentligen ingen bra forskning. Det finns massa indicier på att socker skadar oss, men det finns ingen riktigt välgjord studie på det ännu. Och det är så här kostforskningen har formats, och det skapas idéer som skrivs in i läroböcker, och när en vetenskaplig idé har blivit en del av en lärobok som alla har lärt sig via sin utbildning, då är det väldigt svårt att rucka på den idén. För jag tror att det finns ett inbyggt liksom ovilja bland människor att ifrågasätta sina läroböcker. För att om det har stått fel saker i läroböckerna, då vet man inte vad som man har lärt sig som är rätt och fel. Och då blir det väldigt liksom osäkert på något vis. Man vill ju tro att det man har lärt sig under sin utbildning faktiskt var korrekt. Och där har man ju gått ut sten, det är liksom hela kostforskningen, den där kulturen har ju satt sig, och de som då har utbildats till dietister och nutritionister, de jobbar idag på Livsmedelsverket, och de har fått itutat sig att vi vet att mättat fett är farligt, vi vet att socker inte är värre än andra kalorier, men att ge lite näring då, så man måste ändå begränsa det, vi vet massa saker. Och då krävs det att de börjar ifrågasätta dels den vetenskapliga kulturen, och de har nog väldigt lite utbildning i hur man skapar bra vetenskap. Så de måste börja ifrågasätta det, de måste börja ifrågasätta hela sin utbildning, och det gör inte de. Och då blir det, det är liksom, det går inte framåt helt enkelt, det blir bara ett krig mellan olika. Istället för att man säger så här, okej, du tror så och jag tror så här, nu gör vi en vetenskaplig studie och så tar vi reda på vem som har rätt. Så har faktiskt vi jobbat med kostfonden nu, att den här studien på kost vid typ 2-diabetes, den har designats av forskare från två olika idéer. De har satt sig ner och designat studien ihop för att liksom man ska kunna säga vad som är rätt och fel. Så.
Det känns, jag får bilden av en fruktansvärt stor atlantångare som ska byta, ja, som ska byta riktning helt plötsligt. Det kommer att ta tid.
Ja, det gör det. Känns det. Men det känns ju som att den ändå har börjat svänga lite.
Ja, absolut.
Men det konstiga är ju att det är lättare att prata, att folk liksom på vanlig nivå är lättare att förstå det här än de som är utbildade på något vis. Så att de, Jag har skrivit upp ett brev till Livsmedelsverket, det är också med i min kommande bok. Där, för det är ju så roligt. De baserar sitt folkhälsoarbete på deras sina kostundersökningar. De skickar ut kostenkäter till svenska folket och frågar så här, hur äter ni? Och då svarar vi att vi äter 4,4 kilo godis och choklad per person och år. Och det tycker de inte är så mycket. Så då tänker de att ja, men det är lugnt. Och sen så tycker de att det är viktigare att åtgärda hur mycket salt eller rött kött vi äter. Men tittar man på hur mycket godis och choklad som säljs, så säljs det 15 kilo. Det är över 3 gånger mer. Så de missar i sin undersökning att fånga upp 9 kilo det godis och choklad som säljs i Sverige varje år.
Vart tar det med?
Det slängs säkert en del, men det mesta av det äter vi ju såklart. Liksom, för det är ju hållbara livsmedel. Så frågar jag dem, vart tror ni att allt det här tar vägen? De tycker inte att socker är något problem för vår folkhälsa. Men vart tar all den här glassen eller allt det här godiset, allt den här läsken som vi inte rapporterar till er att vi äter? Vart tar det vägen? Och så fick jag sagt, god dag yxkassa. Det finns ju ingen vilja att ifrågasätta det de gör. Liksom. Men jag skulle säga att deras inställning och att de använder den här kostenkäten och baserar sitt folkhälsoarbete på det och förlitar sig fullständigt på det. Det är en stor bromskloss, för de är ju den rådgivande myndigheten för politiker, och politikerna ska ju kunna lita på att Livsmedelsverket gör sitt jobb bra. Så det är ju ett enormt problem. Likadant, jag vet inte, så gjorde de, fick de i uppdrag av regeringen att gå igenom om det behövde göras något åt energidrycker. Gjorde de likadant. Då gick de på den undersökning som kallas Riksmaten ungdom. Och så kollade de hur mycket energidryck dricker unga enligt de självrapporterade datan. Och så var det så här, nej det är inget, det är inte så stort problem. Det är ett större problem, det är bara en liten undergrupp då som dricker mycket. Det är ett större problem att de dricker för mycket kaffe. Det ger för mycket koffein då, tycker Livsmedelsverket. Men tittar man då på datan och jämför med det som industrin säger att de säljer, så måste hela svenska befolkningen mellan 15 och 65 år dricka lika mycket som ungdomarna säger att de dricker för att all den energidryck som säljs i Sverige ska gå åt. Och det är helt orimligt. Det är klart att de har extrem underrapportering i de här studierna. Ja, det är ju, men då tycker de att det behövdes inte göra något sånt. Och politikerna litar ju såklart på det. Ja. Du hör att jag är lite frustrerad.
Ja, alltså det känns som jag skulle kunna prata med dig flera timmar. Och det som är kul, det känns som du är i högform idag.
Alltså, jag blir alltid så när jag pratar. Nej.
Så därför skulle jag vilja prata med dig flera timmar. Men så vet jag att du har jättemycket att göra. Men det känns som fantastiska 30 minuter. Och det, min första tanke var att jag ska skicka den här intervjun till Magdalena Andersson och Folkhälsomyndigheten. Men jag vill i alla fall tacka dig så otroligt mycket för att du ställde upp och passa på att säga att de senaste åren, jag har sedan länge slutat att ge pengar till cancerforskningen, inte för att det inte behövs utan för att det finns kostfonden. Så att de senaste åren så har jag önskat mig pengar till kostfonden som enda grejen jag fyller år. Och vi kan väl också göra reklam för att det finns på Facebook den funktionen. Visst gör det?
Ja. Ja, man kan skapa en insamling på Facebook. Ja.
Precis.
Och sen kan man säga att man kan också väldigt lätt bli månadsgivare. Om man går in på kostfonden.se och högst upp till höger finns en rull. Då finns det liksom ge en gåva eller något som står. Så finns det en rullgardin och där finns det bli månadsgivare. Just då kan man jättelätt med BankID bli det. Och varje månadsgivare betyder oerhört mycket för oss. För det, när man vet att det kommer in en summa varje månad, så kan man planera långsiktigt. Och säga till forskarna som vi gjort med typ 2-diabetesstudien. Vi har inte alla pengar idag. Men vi kommer kunna ge, i det här fallet har vi gett 4 miljoner till studien och det känns ju helt fantastiskt. Mm. Och då fick de också in 4,5 miljoner från Skandia, så totalt har studien 9,5 miljoner då. Och hade inte kostfonden gått in med så mycket pengar så hade inte Skandia gått in. Så det betyder jättemycket att vi kan garantera en viss belopp framöver. Liksom. Så jag är oerhört glad för det.
Heja kostfonden!
Tack ska du ha! Tack för
jag ska länka både till... Ja, jag ska länka till kostfonden. Jag ska också länka till din hemsida, anferno.se, va?
Mm, det är min hemsida.
Så att man kan läsa mer om dina böcker och så.
Ja.
Och tusen tack för att du ställde upp. Och
själv för att jag fick vara med.
Tillbaks till jobbet och jobba stenhårt.
Det ska jag göra.
Ja.
Tack.
Okej.
Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.